A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Jag blev ju som en storebror, som en pappa. Jag blev som en rådgivare, psykolog. Alltså jag fick så många roller plötsligt. Men det hade inte funkat om inte jag var samtidigt en av dem. Jag hade karisma, glimten i ögat. För du kan vara så grov och säga helt sjuka saker. Men så länge du har glimten i ögat, du vet, så folk, de gillar dig. Du vet, vi kan sitta och prata om saker och ting som jag har sagt i mina föreläsningar. Där en journalist säger till mig. Han säger till mig, du har suttit framför barn och predikat jihad. Och sagt till barn att det största man kan offra är sitt liv för Allah. Och när han frågar så, jag blir så här, jag får gåshud av det. Oh my god, har jag sagt så? Men när jag sitter och pratar och mitt sätt att förmedla det, det låter inte så såklart. Att jag sitter och säger till dem med det här retoriska så här, utan jag skämtar och skojar och liksom, du vet, det är just det här liksom.
Det var en del av budskapet.
Det, alltså för mig, jag vet inte, jag menar, jag har lyssnat på salafister idag, predikanter, för det finns ett par stycken i Sverige som är ganska populära. Och de kör ungefär samma stil. Nu var jag först med det här. För att innan, när salafister föreläste, jag hade inte kunnat lyssna på dem. För att de var för grova. De hade inte fennedawa. Det är konsten. Det är en konst. Det är en konst. Att prata är en konst. Att liksom, så, och jag har inte studerat den konsten. Det är bara, det är medfött med mig. Men jag tror att de behövde en förebild. Verkligen. De behövde någon att se upp till. De behövde någon som kan liksom vägleda dem. Liksom, och så där. Och det är samma sak idag.
Hade många av dem daddy issues?
Alltså hade de frånvarande fäder. Exakt. Tror du?
Jag förstod daddy issues, men det är ingen fara.
Jag tänkte lägga ett pinnerord bara.
Nej,
det, tjejer har vi daddy issues, fast skitsamma, förlåt.
Jag vet inte, jag kom in hit, det var bara grabbar.
Or identity crisis.
Jag tänkte säga våra brudar. Vad sa du?
Identity crisis maybe. They had identity crisis.
De behöver inte ha något problem alls. Det kan vara helt vanliga, bra mamma, bra pappa, allting. För det fanns de som hade helt normala föräldrar. Och,
men liksom, identitetssökande?
Jag tror att när man är ung och ser någonting som imponerar dig. Eller, för dem var det väldigt modigt också. Du vet, det här är en kille. Han är 16 år gammal. Han bryr sig inte om världen. Han går runt med en klänning liksom i Sverige med turban på huvudet och säger som det är och bryr sig inte om någon. Du vet, det här är en del av liksom styrkan i det lite. Att han vågar, han pratar.
Jag förstår, men du hade ju inte funkat på en skola i Lidingö. med helt homogen vit svenskar. Ja, inte kanske på samma sätt alls.
Men de var inte de var muslimer.
Det funkar inte i Märsta. Jag menar,
funkar det inte i Märsta?
Nej.
Varför inte?
I Märsta gymnasiet, för jag gick också där i gymnasiet ju. Och där var det ju för att det liksom, för det första det var syrianer, många syrianer som gick i Märsta. Och där finns det redan en clash. Det finns en historik, du vet, mellan syrianer och muslimer, vad som hänt historiskt och massmord, folkmord och sådana saker. Och de kopplar väldigt mycket, speciellt den som ser ut som mig då. Och den andra delen var en del shia-muslimer. Jag blev vän med några av dem på det sättet, men jag blev bara vän för att få dem att lämna shiismen. Inte för att vi var kompisar. För att vägleda dem typ. Så jag hade ingen mark. Jag hade ingen, alltså, och de som frågade om islam, det var inte, du vet, det fanns ingen känsla för att de ville gå vidare. Så folk var redan i sina bubblor där.
You need the place with the overwhelming majority of Sunni Muslims.
Ja, det är klart. Och det är liksom i Angereds gymnasiet, det är väldigt många från Somalia, från liksom exempelvis araber, Kurdistan och så vidare. Och det är ju sunni muslimer de flesta av dem. Det fanns ett par shia muslimer också. Men och det fanns också exempelvis kurder som var PKK kurder, du vet, som brukar kalla det, eller peshmerga kurder och så vidare. Och de är väldigt anti-salafist och anti, du vet, så. Det är fel att säga att de är anti-islam. För att jag vet många som är religiösa, peshmerga kurder och så här, som ber och fastar och går till moskén och så. Men så om det finns en historik som har med nationalism att göra, eller historik, då blir det svårare såklart. Det blir mer så här, för vi clashade ofta. Och vi clashade med andra grupperingar inom islam också. Och det var ett annat problem som skolan skulle ta hand om. Så jag ser det som att dessa unga killar och tjejer, det är som att de blev så fascinerade. Det finns en kille som pratar bra svenska, är rolig, är en person och har kunskap om islam. Och det fanns inte.
Men kör sitt eget race, skiter i anpassar sig inte till majoritetssamhället. Skiter i dem, kör sitt eget race bara. Och det
är klart att många av dem är ju redan i någon form av utanförskap.
Ja.
På något sätt i dessa områden. Så... Och det som är intressant var, jag växte ju upp med, liksom, här i Sverige med det vanliga svenska. Jag menar Magnus Härenstam, Jeopardy, du vet, så här, och Bolibompa och sådana här saker. Alltså, en del av det var ju väldigt svenskt hos oss. Vi firade jul under en viss period, jag och min familj, när vi bodde i Växjö och sådär. Så att vi hade, det var mycket svenskt, sen plötsligt blev det mycket blatte, och sen plötsligt blev det mycket islam, sen plötsligt mycket salaf. Så det, mina samlade erfarenheter gjorde att jag var också ganska duktig på att läsa av folk. Mm. Och veta när jag ska vara tyst, när jag ska prata, när jag ska vara på, när jag ska backa. Så om någon kom till mig och säger att jag är shia muslim, jag sa till honom, du kafir, gå härifrån. För det gjorde andra. Men jag sa till honom, okej, bror, vad händer? Och så. Jag var inte dömande. Så att, och det är det som är grejen. För mig det handlar väldigt mycket om, även idag, att det är en konst. Det är ett sätt att förmedla ett budskap. Och det är samma sak idag för mig.
Och som sagt, du har ju varit otroligt duktig på att förmedla ett budskap på ett väldigt skadligt sätt för... Jag vet att du har berättat att när, liksom, när IS var som mest aktiva så kom det ungdomar till dig och frågade om de skulle åka ner.
Mm.
Och att du var så pass skicklig så du inte sa till dem åk ner, utan du svarade mer att, eller frågade, har du sagt hej då till dina föräldrar?
Mm, mm.
Att då blir det blir en slags uppmaning, men Säpo kan inte komma åt dig.
Mm.
Att du har uppmanat, förstår du lite vad jag menar?
Säpo kom in i mitt liv när jag var 16 år gammal. Första gången. De kom till Angereds gymnasiet. Jag har inte pratat mycket om Säpo. Och det är inte för att jag är rädd för Säpo. Säpo kom. Men de kom in i mitt liv tidigt. Jag tror de fattade. Väldigt tidigt liksom, att den här killen liksom måste vi nog ha koll på. Man får tänka att liksom, jag var ung. Jag tyckte bara sånt var coolt. Säpo, du vet. För det är inte som Egypten om Mukhabarat, du vet, underrättelsetjänsten kommer in i ditt liv, det är katastrof. Utan här är det typ maskara, yani. Det är lite så tramsigt. De kommer och pratar och gulliga. Men efter 11 september så kom de till skolan. Jag minns första gången jag fick reda på att det var Säkerhetspolisen, så var det faktiskt när jag var anställd av Census studieförbund. Och det var, de hade ett projekt som hette Gud har 99 namn, där man skulle utbildas ett år i något som kallas multireligiös guide. Och så skulle man göra ett projekt genom att de hade en byggnad, museum, man skulle presentera olika religioner och så. Så att jag var med i det projektet och jag fick en anställning, så 3-årskontrakt. Och jag var ju väldigt duktig och populär, så att många ville ju boka mig för att jag skulle berätta och prata och så. Så det gick jättebra. Sen hamnade jag i Aftonbladet.
När var det?
2003, 2004. Jag tror man googlade det kommer fram. Men artikeln hette, det var ganska roligt här, för att på, dagen innan, det var en måndag. Och det var där jag träffade Säpo i Census studieförbund. För att det satt en snubbe, vi hade ett möte med cheferna, och så satt en snubbe framför mig som såg ut som en polis. Jag vet inte varför jag såg han, så han såg som en polis, den här killen. Så här civilare. Och han satt så här, och han satt med benen så här i kors, och så frågade jag honom, jag bara, är du polis? Så han bara skrattade, så han bara, frågade det. Jag bara, jag vet inte, du har ekoskor på dig, ni är typ sponsrade av Eko, ni får väl ekoskor bara. Så jag försökte skämta för att få han bli avslappnad. Så han sa, jag är polis, ja. Och det var där liksom jag visste då att vad gör polisen här, och vi började prata, och så berättade han för mig, du vet, att och de försökte få mig på rätt spår, Säpo.
Hur?
Jag vet inte, får man berätta sånt för Säpo? Jag tror det, jag tror inte de kommer gripa mig precis, men de har sina metoder. Påminn mig om det, påminn mig om det. Jag ska berätta vissa saker i alla fall, för det här hände alltså i början när jag var i Angered i Göteborg. Och det var de kom till mig 11 september och de frågade i skolan. De sa, de var rädda för rasism och islamofobi och sådana saker, sa de. Att liksom det händer nu mycket i världen och muslimer kanske blir utsatta för vissa hot och så på grund av att det finns mycket hat. Och för mig var det bara tramsigt liksom, du vet. Det var inget intressant för mig.
Clever ändå.
Ja, det var det sättet de approached you, du vet, så här. Och sen så började de liksom vilja träffa mig. Och man måste ha i huvudet här, va, att jag är 16 år gammal. Jag är alltså fortfarande i princip ett barn. Så, och min mentor, eller min typ lärare, eller de människor jag såg upp till, de liksom behandlade inte mig som ett barn eller 16 år, utan behandlade mig som en vuxen.
Men 16, är vi inte vid 2003-2004 nu, eller?
Det här var efter 11 september var det i alla fall. Okay. Det är jag säker på. Mm. Jag har jättesvårt för datum, för det har hänt så mycket grejer. När jag träffade dem då, så sa de till mig helt enkelt att liksom, behöver du hjälp med någonting och sådär. De försökte hålla igång kommunikationen, du vet, hela tiden. Och jag var öppen med alla mina åsikter, även med Säpo. Jag berättade för dem när de frågade frågor. För att jag pratade ju öppet om det i mina föreläsningar. Så jag kände inte att jag hade någonting att dölja. Det är att jag var övertygad om att jag var bra för samhället. Alltså jag hade ju 100% övertygad om att jag är en god kraft i samhället. För att liksom, jag är en person som hjälper ungdomar bort ifrån dåliga så här, kriminalitet. Och liksom, så här, med islam då, så att säga. Men det var ju såklart med salafi-islam. Det var det som var grejen. Men för mig var salafi-islam, islam. Inte salafi-islam. Det var bara islam. Och den perioden, de här åren, Aftonbladet, när de skrev, så var det en artikel som dök upp med en snubbe som heter Abu Hamza al-Masri. Och han var i England, och en annan som heter Abu Qadada al-Falastini. Och dessa två, de var liksom väldigt djupt involverade i olika terrororganisationer. Och han, Abu Hamza al-Masri, har typ en krokhand. Han förlorade sin hand i krig och i jihad och sådana saker i Afghanistan på 70- eller 80-talet. Så sen stod det så här då i Aftonbladet. Jag läste artikeln. Längst ner stod det: imorgon avslöjar vi hjärnan bakom Al-Qaida i Sverige. Och så var det jag. Så jag fick chock. Jag tänkte, vilken hjärna, man? För att jag visste ju inte att jag var hjärnan bakom någonting alls. Jag satt hemma bokstavligen, och jag blev uppringd av massa folk: mannen, du är med i Aftonbladet. Varför är du med i Aftonbladet? För jag bara, va? Och då, det som hade hänt var att jag hade en föreläsning i det som kallas TUF. Troende unga framtida förebilder, som det heter så gulligt. Bildades efter Göteborgsbranden. Och det var en bra förening som kidnappades av salafister. Bland annat jag. Och tills idag, vissa arga på mig för att vi tog föreningen ifrån dem. Vi gick dit och satte oss och började föreläsa och prata. Och så här. Så vi tog över den helt enkelt, sakta men säkert. För att, du vet, du är övertygad att du är det rätta, liksom alla andra typ är vilse ungefär så. Och vi tog över den här föreningen, var en turkisk moské egentligen. Och du vet, turkar har varit i Sverige hur lång tid som helst, de har aldrig problem med någon. Så vi kom dit och direkt vi tog över den. Och plus att de har Hanafi, och Hanafi är lite lugnare när det kommer till vissa saker. Så det kom dit en journalist från Aftonbladet som heter Wolfgang, av alla namn också. Wolfgang Hansson heter han. Han existerar fortfarande och skriver i Aftonbladet. Han var främmande, du vet. Vit man, gubbe, och alla andra är ju muslimer som sitter och lyssnar på min föreläsning. Och en annan snubbe som var också ny, men han var en svartskalle, en invandrare som såg ut som en muslim. Och jag pratade, och efter lektionen så kom han till mig och sa, jag är reporter, jag tänkte skriva en artikel och jag undrar om du blir intervjuad och ta några bilder och så. Så jag sa nej direkt. Media var no-no liksom. Och då sa han okej, han gick därifrån. Och sen kom det den här andra killen fram och hälsade. Han bara, vem är det? Så jag bara, han är en journalist. Han bara, jag är ny här och så. Han var också journalist, men han lekte så här undercover. Och då hade de skrivit då. Det fanns en hemsida som hette omislam.com där jag hade haft mina föreläsningar. Och det var liksom, där hyllade man Bin Laden, hyllade 11 september, hyllade liksom alla de här sakerna. Och då skrev, det var den första artikeln som dök upp. Och då, när den artikeln dök upp, så kontaktade judiska församlingen Census. Och sa, ni har en vad heter det, antisemit och en judohatare som jobbar hos er. Som heter Anas Khalifa. Så de ringde mig, Census. Och sa, kom in till kontoret. Jag gick dit. Och där var det ett snack om att liksom, du vet, vi måste avsluta samarbetet och sådär. Och jag ska vara helt ärlig, jag är, då tror jag att jag blev 100% radikaliserad efter det.
På grund av det?
Jag tappade förtroendet för samhället totalt.
Varför? För, var det orättvist tyckte du?
Ja, såklart. Alltså för det första, jag var ung, väldigt ung. Jag var under 18 i alla fall. Ja, jag var salafi. Jag hade väldigt radikala idéer, men jag var fortfarande ung. Jag försöker inte rättfärdiga någonting här eller läcka offer och sånt, men alltså bara som förklaring. Om man kanske hjälpa andra människor och sånt där.
Men förlåt, the timeline is a bit like confusing for me, because I checked the article, it's 2004.
Four, okay.
Så det var 2021 då?
Ja, mycket möjligt. Alltså jag är jättedålig på tider och år, jag kommer inte ihåg någonting nästan. Så då var jag äldre i alla fall.
Men hade du tro för samhället ändå fram till den här punkten där de avslutar samarbetet?
Alltså jag
gick du runt och tänkte att du är en god kraft inom islam. Mm. Du har ett uppdrag och det är att hjälpa så många som möjligt att hitta islam för att komma bort från det onda. Men samtidigt låter det som att du hade någon sorts tro på samhället innan den här händelsen.
Jag ansåg mig själv vara en del av samhället till och med. Att det samhället går miste om någonting för att de inte ser potentialen i mig. Alltså förstår du, att liksom, varför har inte typ myndigheterna kontaktat en sån som mig som kan bygga broar och du vet, förstår du?
Så, he wants to lead society into the right path.
Ja, exakt. Det är någon form av sane insanity, lite. Förstår du? Alltså man tror ju, man lever i den världen att man är så himla god och rättfärdig och att liksom, varför är folk så himla, de missar opportunities här varje dag liksom. Så när jag kom in i Census, det är studieförbund, och jag kände mig, okej, nu börjar min resa. Nu kommer jag börja liksom få träffa liksom svenskar, föreläsa för myndigheter och prata med dem. Och den känslan fick jag lite. Men skillnaden då var att mitt huvudobjektivet var dawa, var kallelsen. Det var liksom att förmedla islam. Bara genom det skulle jag, alltså det var den enda anledningen till att jag deltog i någonting alls. Så jag tappade ju hoppet när jag insåg att okej, först och främst, du vet, media, de la upp bilder på mig. Och jag blev liksom uthängd helt enkelt som en 16-17-åring som en 21-åring redan. Och jag tänkte, du vet, det är kört. Det blir ju så lite. I'm screwed, yani. Det är kött. Okej, det är kött. Lite så. Media hängt ut mig. Och Census sparkade mig. Och samtidigt kan jag inte säga att ska Census backa upp mig. Alltså förstår du? det är inte heller logiskt.
But for me to understand a little bit, the shift, because this is what I maybe what I'm listening, the shift in your perspective was first from seeing the society as lost people that you're trying to guide. Mm. Did you start to see them after this point more as an enemy?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Det är så jag analyserar mitt, för att det, så man kan inte urskilja personen ifrån ideologin lite. Jag menar, min personlighet och karaktär och mina egenskaper påverkar ju hur jag förmedlar och hur jag tänker och så. Så att för mig, såklart, när jag var fortfarande så här accepterad i samhället, jag var fortfarande inte uthängd i media, jag var fortfarande en person som var liksom väldigt omtyckt av de flesta, populär, trots att jag var radikal och salafi och allt det här, till att plötsligt bli nu den här hatpredikanten. Den här människan som vill förstöra samhället. För jag hade inte den självbilden.
Du tyckte att du gjorde nytta?
Ja, jag tyckte att jag var jag tyckte att liksom jag var kärleksfull, glad. Och jag, ni ser, jag sitter och skrattar som en galning i fängelset. Alltså, så att det är min personlighet.
Predikade du om jihad och att offra sig själv och bruka våld för spridandet av islam innan du blev av med ditt samarbete med Sensus?
Innan?
Ja.
Jag 2003, var det Afghanistan invaderat då? Det var det, va?
Ja, någonting
så. De gick in 2001 redan.
Ja, ah, jo.
2003 men, var Irak.
Det var Irak.
Nej, jag samlade in pengar till Mujahedin och sånt. Men grejen är att...
Men varför tyckte du det var konstigt att du blev stämplad som hatpredikant?
Därför att de krigar mot liksom, det är ockupation.
Ja. Ja, men han tyckte inte att det var något
alltså,
dumt.
Alltså, och jag tyckte inte heller... Och om Sensus hade kommit till mig och sagt, alltså, du kan ju inte sitta i moskén och säga samla pengar för krigare som ska döda amerikaner exempelvis. Då kunde jag säga till Sensus, varför inte? Det är klart att de ska kriga mot amerikanerna. Förstår du? Det är lite som vissa, nu säger jag säkert någonting kaos här, ni får rätta mig, som vissa typ åt ett visst politiskt håll kan känna liksom kampen, du vet, så här, mot imperialismen. Jag vet inte. Det är lite så, men för mig var det islam. Att liksom, det är klart att de ska kriga mot fienden, så att säga då. Så jag kunde säga det till vem som helst, till min arbetsgivare, till, förstår du? Och om inte han håller med mig, så säger du, vad är det för människa? Du har ingen heder, eller?
Just det. Men för att fråga Anas, alltså, det är en sak att samla in pengar till Mujahedin.
Jag fick sån kramp.
Att de ska åka till Afghanistan och slåss mot utländsk makt och sådär. Men jag tänker, hur resonerar du när du uppmuntrade unga män att åka ner till Syrien? Och du visste ju vad de gjorde där, alltså med du vet, slavar, sexslavar och hur de behandlade människor. Ja. Du vet, de skröt ju om det, de la upp det på YouTube, du såg ju det här. Och ändå, hur rättfärdigar du det?
Jag har ju inte riktigt, alltså jag satt ju i fängelse under den perioden. 2013-15, när ISIS bildades. Så jag var inte ute i det fria. Så det hände ju aldrig att jag brukar vara så här tacksam faktiskt att jag satt i fängelse. För att jag tror om jag hade inte suttit i fängelse, då hade jag dragits in i djupet av det här. 2011-12, det var då syriska revolutionen var aktiv som mest i början. Och det handlade mycket om mot Bashar, mot deras ledare. Och då fanns det inga grupperingar. Det fanns typ den fria syriska armén, tror jag, eller något sånt där. Typ en gruppering. Och det var helt acceptabelt att åka dit. Alltså här i Sverige, unga killar som åkte dit behövde inte min uppmaning. De kunde bara åka, gå till en resebyrå och köpa en biljett och åka ner till Syrien och så är de i ett krig plötsligt, du vet. Och där hade jag inget emot. Liksom, om det kom till mig någon och sa jag vill åka till Syrien och sådär. Det handlade väldigt mycket om vem personen var. Om det var man kunde lita på. För att det är ju väldigt känsligt det här. Så att det var inte så att jag sa till vem som helst, utan det måste ha varit någon som har kanske varit mina föräldrar väldigt länge, känner till honom, hans familj och sådana saker. Och då brukar jag ofta säga, typ använda som argument, att bin Laden hade en utbildning, gå och utbilda dig först och inte, bli inte en börda på folk. Vad vet du om krig och vet du om så här. Men det har hänt däremot 2003, innan vi, för ISIS-grejen. Jag var i fängelse. Jag kom ut till kaoset. Då hade vissa redan åkt ner och jag kände ju många av dem, såklart. Och många har passerat mig. Jag kan säga så här, för att du vet det här med blod på händerna som har diskuterats väldigt mycket i media. Jag förstår att liksom man kan känna så eller tänka så, men jag känner inte igen mig själv i det här med blod med händerna, därför att jag var ingångsport till radikalisering, ja, det erkänner jag. Men jag har aldrig sagt till någon att gå och döda någon. Eller, alltså det har varit mer att jag, det började hos mig, sen gick det vidare till Anwar Awlaki exempelvis. Det är en känd predikant.
Men sa du inte att när folk frågade dig om de ska ner och kriga, så sa du inte ja, men du sa, har du sagt hej då till dina...
Ja, det här var i GP tror jag, eller Svenska Dagbladet. Jag sa, det var en kille som kom till mig. Och den killen, han hade redan bestämt sig för att resa. Det var inte så att han kom för att fråga mig om lov. Och han skulle inte till Syrien. Just den killen. Han skulle till ett annat ställe. Inte. Och han sa till mig typ att jag ska göra det och han tagit det beslutet och sådär. Och jag sa, okej. Vad krävs islamiskt, sa han till mig. Innan han reser. Och då sa jag typ, du måste prata med dina föräldrar, hälsa på dem och sådana här saker. Så det var ju den kontexten. Men jag hade inga problem att han reser. Eller var
rätt.
För jag tyckte han gjorde rätt.
Och du visste vad han skulle göra när han kom ner? Alltså att så här, du visste att han skulle alltså döda.
Det här, nej, det visste, alltså just det här
han
med...
Han skulle inte baka pizzor.
Jo, jag visste såklart att han skulle kriga. Och jag tyckte att amerikanerna förtjänade att dö. Förtjänade att, du vet, få...
Men kan du förstå att någon idag som pratar med den Anas Khalifa vi har framför oss här nu anser att du har blod på händerna för att du inte försökte få honom att inte åka ner. Mm. Jag förstår att det fanns en annan logik i ditt huvud då. Mm. Och den logiken sa klart han ska ner och kriga mot amerikanerna. Mm. För det är kuffar och ja. Så här. Mm. Men förstår du idag att det är inte konstigt att anse att du har blod på händerna?
Jag anser att jag som Anas, jag känner det själv.
Att du har blod på händerna?
Ja. Men det sorgliga är att de människorna som åkte känner inte ens av det. Alltså de är glada och stolta. De är arga på mig att jag har sagt så.
Det förstår jag också. Ja,
men jag
för de är fortfarande övertygade.
Ja, de är övertygade såklart. Men alltså... jag vill inte nyansera så det låter som att jag rättfärdigar eller bortförklarar. Men jag vill bara att man ska kunna förstå att jag sa aldrig till någon gå och gör det. Men jag stoppar inte någon heller.
Men okej, jag förstår. Men har du... under dina föreläsningar sagt att jihad är bra.
Ja.
Du har sagt det.
Ja.
Men this is encouragement to them to go and do jihad.
Ja, det är det förmodligen. Ja. Absolut. Det är det.
Hur många tror du att du eventuellt har skickat ner till Syrien?
Alltså just Syrien, som jag sa, det var då jag satt i fängelse. Så jag har inte skickat någon till Syrien. Just Syrien. För att alla åkte när jag satt i fängelse. Utan innan Syrien har det hänt att det finns människor som har kommit till mig och pratat och frågat om jihad, frågat om reglerna och så vidare. Och jag har svarat enligt min övertygelse då. Och de kan ha tagit den informationen och gått vidare med den. Men jag personligen, jag har ju inte suttit ner och planerat med någon och sagt liksom, lyssna, du ska resa och träffa den personen och sådana saker. Jag hade inte ens de kontakterna på det sättet. Och även om jag hade, jag litar inte på folk.
Nej, men jag förstår annars, men grejen är så här. If you would sit like in en föreläsning och folk litar på dig att du är en authority on Islam, and because I know how this works in Egypt as well, and they trust in you and you tell they hear you saying the greatest thing that you can do is to do jihad for the sake of Allah and so on. Mm. It's not at all long-sighted to think that these people who are listening to you, many of them are young and so on, who placed their trust in you, that because of what you said, they started to think and decided to go down.
Såklart, och jag var ju också stolt över det. Jag var ju glad. Jag hoppades att de skulle tänka på det sättet. För mig såg jag det som en del av liksom da'wan. En del av kallelsen, att när jag sitter liksom, som en uppfostran lite, att även om de var väldigt unga, så, men i mitt huvud då så tänkte jag inte på att de kommer resa och göra jihad eller något sånt där, utan det var typ att jag ska ge dem rätt islam, i mitt huvud då, att det här är rätt islam och det här är det korrekta, och om de liksom väljer sen att resa, det är ännu bättre, jag får mer belöning, förstår ni?
Okay, but I have a question now.
Yes.
if you would listen to Salafi preachers who would say the same things as you did, do you think they should go to prison?
Jag vet, det är svårt att säga, därför att just det här med lagar och regler och friheter, och för att jag själv har varit i den positionen också, liksom. Det, jag vet faktiskt inte, Omar. Det är en bra fråga och viktig.
Säg att de uppmanar aktivt att man ska åka ner till Al-Shabaab eller...
Without planning themselves, but they say that this is what Allah wants and this is the greatest thing you can do. Do you think these people, these Salafi preachers, they should be allowed to say this today in Sweden?
No. Jag tycker inte att man, det borde vara tillåtet att säga så. Sen fängelse... Okej, jag kan vara helt ärlig med dig. Jag tror inte det hjälper. Jag tror mycket på liksom äkta ändring. Visst, vi kanske skyddar samhället i 2 år. Från hans goja eller whatever. Men och sen då? Han kommer komma ut som ännu starkare. Ännu mer prestigefylld. Ni förstår att fängelse för sådana här människor, det hjälper ingenting.
Det var 20 år då?
Alltså, du vet...
För jag ser ju det som en samhällsfara.
Det är det. Jag ser det som
dig. Och det vet jag att du också har sagt. Ja. För att om du är en religiös ledare av något slag. Och det som du säger, man ska inte underskatta.
Jag tycker inte det ska finnas religiösa ledare, men fortsätt.
Okej, men de finns.
Ja, de finns.
De finns, och de finns i Sverige. Och nu är det ännu mindre för att du har tagit avstånd från det, men det kommer komma fler förmodligen. Om de predikar till unga människor att åka ner och bedriva krig och förslava kvinnor, våldta kvinnor, allt det som de gör och har gjort, ser du inte att det hjälper samhället att de spärras in i sig 20 år?
Men du sa ju, det blir lite, med all respekt såklart för din ståndpunkt, men det blir lite motsägelsefullt. För att om vi spärrar in dem 20 år och samtidigt säger du att det kommer alltid komma nya. Du vet, han går in, det dyker upp. Det finns en historia från Egypten som en imam som predikade jihad predikstolen. Och myndigheterna sköt honom. Eller något sånt där. Jag vet inte om det är sant eller inte, men det är en historia. Och han dog. Så kom det fram en till efter honom upp och fortsatte samma predikan. Så min poäng är att man bekämpar inte. Det är ingen lösning. Alltså om det är lösningen vi är ute efter, så är det ingen lösning.
Jag håller med. Ja. Och jag vet inte riktigt om det är min ståndpunkt än. Utan jag tänker högt.
Mine, actually.
Men jag tänker att om vi upptäcker att en person har en cancertumör, så vet jag att smärtstillande inte är lösningen. Men det kommer inte bli sämre för personen.
Jag kan säga så här, vi måste få tyst på det. Sen hur? Det är där jag har svårt att säga vad som är rätt och fel, för att jag är ingen expert polisiär, rättslig. Jag vet att det är svårt för mig att tänka på det högt, därför att jag vet inte. Men...
För du satt ju själv inne i 2 år när ISIS höll på...
Det hjälpte mig, kan jag säga.
Det hjälpte dig, men du sa ju indirekt också att du kunde inte vara där ute och övertyga fler att gå och göra någonting.
Ja, men jag var där inne och övertygade ganska många också.
Inne på anstalten, menar du? Okay.
Jag hade ju föreläsningar varje lördag, jag hade fredagspredikan, jag var som psykolog. Alltså då var det muslimer, icke-muslimer, 9 stycken blev muslimer i fängelset och så vidare. Du vet, en religiös driven människa, alltså, du vet, vad du än gör, han kommer tolka det till, du vet, någonting som är till hans fördel. Typ, fängsla mig, det är för att jag är på sanningen. Och då liksom, det här inspirerar hans anhängare. Att nu är det vår tur att dyka upp här och liksom ta över rollen och liksom sprida budskapet och liknande. Så det måste finnas en motvikt. Sen samtidigt så måste det finnas lagar och regler som ser till att samhället inte är i fara. Så jag tror det måste finnas en synkning eller en balans mellan de här två. Jag är på den här sidan. För att jag har ingen kunskap eller erfarenhet på den sidan när det kommer till det rättsliga, polisiära och så vidare. Så jag vill inte ens uttala mig om det. Jag kan ha åsikter. Typ det är cancer, lås in dem, kasta nyckeln och sådana saker. Sen om vi ska göra verklighet av dessa åsikter, jag kan säga jag vet inte faktiskt.
Well, the thing is actually, I don't think they should be in prison. I don't think the state should punish speech at all. But at the same time, they shouldn't fucking get money. This is a bit too much. They shouldn't get money. Kolla,
you know what they should be doing? För mig vill du verkligen, alltså, det var en salafi, bara som ett sånt här konkret exempel. Han sa någonting öppet där han pratade om hur duktig han är och han gör en stor grej för samhället genom att vara den han är. För ungdomar och kriminella och så här. Och han är en salafi, 100%. Och då så var det någon bloggare, jag vet inte vem, som hade så just det, han salafin, han sa så här. Han sa, det är så synd, hur kan dessa ungdomar kasta stenar mot polisen som försöker hjälpa dem och sådana här saker. Så då var det någon som skrev, men du tycker det är okej att stena kvinnor. Så vad är liksom, förstår du? Och nu du klagar på att man kastar stenar, förstår du vad jag menar? Ja. Och då sa han den här salafin då sa han, kolla islamofobin. Kolla hur de använder, kolla hatet mot, kolla. Och jag tänkte, men det är sant ju. Hur kan det vara islamofobi när det är sant? Är det för att han inte vet reglerna för stening exempelvis? Är det därför det inte, jag kan berätta reglerna för stening. Istället, du vet, det är det som är grejen, bror. Jag, det kan vi kalla det bror, det är en yrkesskada. Jag kallar folk bror hela tiden och en gång jag sa till en kille bror, han blev så här irriterad. Så, men jag är van vid att säga det.
Det går bra idag.
Okay.
Så om du träffade mig när jag var salafi, jag hade sagt till dig ja, stening är bra. Och jag skulle stena min egen dotter också. Om jag var övertygad, förstår du? Jag var konsekvent. Men jag gillar inte den här lömskheten. Att du leker så här gullig och fin och hjälper människor och du är sådär. Och sen, du har de grövsta, hårdaste, strängaste, mest frihetsberövande åsikter som finns. Men ingen vet om det. Säg, därför att om du inspirerar ungdomar, folk vet inte vad dessa människor gör i sina slutna grupper.
Mm. Ja.
Omar, du har en poäng där. Alltså just, jag är inte heller för bannlysning av symboler, idéer. För samma sak, det finns vissa i Sverige som vill bannlysa nazisymboler. Mm. Men allt förtryck av övertygelse gör att det bara växer. Det blir martyrskap.
Drive it underground.
Exakt, ja. Exakt. Men just där, they shouldn't get fucking money.
Mm. Yeah, exactly. And like places to but should we get on with the story so that we...
Jag bara ställa en fråga. Annas, vad vill Annas Khalifa göra idag?
Det är en bra fråga. Alltså det ärliga svaret är att jag vet inte än. I februari så gjorde jag min första offentliga avståndstagande från salafismen på min YouTube-kanal. Och jag sa liksom, om man lyssnar på de första 10 minuterna på det första avsnittet, det första jag sa till folk, förlåt, jag ber om ursäkt, jag har gjort fel. Och jag liksom, jag gör vad som helst för att fixa det i min makt, alltså det jag har i min makt. Och jag sa också att liksom, och jag har pratat med myndigheter, jag har haft kontakt med Säpo såklart, jag har haft kontakt med polisen, det har kommit in en anmälan, de har tagit mina hårddiskar, så det är inte så. Och jag har sagt mina åsikter öppet. Så om det finns någonting brottsligt så är jag också, jag tar ansvar. Förstår du vad jag menar? Alltså jag har försonats med mig själv. Jag har inga problem att ta ansvar för mina handlingar och vad jag har sagt, vad jag har gjort och så vidare. Sen nästa steg. En del har gett mig rådet att de tycker att jag ska backa undan. Liksom skaffa ett vanligt jobb, du vet, och bry dig inte om, lev ditt liv normalt. Andra har sagt liksom tvärtom, du måste synas mer. Så jag har fått råd ifrån många olika. Sen finns det såklart de som drar, de som vill tjäna pengar på det här och så vidare och drar i mig och vill göra massa projekt och grejer och så. Och jag har varit väldigt selektiv, du vet. Du var ibland de första som kontaktade mig med podden exempelvis, och många medier kontaktade mig liksom direkt. Men jag känner att jag har en inriktning, jag har ett budskap, och allt som är emot den här budskapet och inriktningen kommer jag inte ha med att göra. För att jag vill inte slösa min tid på sidodebatter.
Men vad är budskapet?
Det kommer låta lite tramsigt det här. Men det är faktiskt så på riktigt. Det enda jag vill just nu, förutom min egen resa såklart, jag vill att människor ska vara glada och lyckliga. Och må bra. Och religion ska inte vara en hinder. Det ska inte finnas ett problem med att vara en religiös muslim eller inte en religiös muslim. Jag hade ett klipp, jag sa exakt så. Islam kan inte vara ett hinder för din framgång. Så för mig, det är det enda jag bryr mig om. När jag ser en ung kille eller tjej, jag ser mig själv nästan som en liten pappa till de här unga killar och tjejer.
Har du blivit som den här imamen du träffade när du var ung och gav dig mesiga svar om religionen?
Ja.
Det är, mycket... alltså, det är, ingen, det är inte något negativt. Nej, nej. Tvärtom, att han var pragmatisk. Du är inte svartvit längre.
Nej, det är jag inte. Men skillnaden jag tror är att han var tråkig. Med all respekt till honom. Jag älskar honom. Han är en fin person. Han lever tills idag. Så om man hör det här, han kanske blir så här. Men han har bra distans till sig själv, så han kommer inte till upp. Men han var väldigt så här tråkig. Och
han kan inte prata det språk som du kan prata med unga.
Nej, jag tror också att han, liksom, han är född och uppväxten i ett arabland. Han kom hit. Alltså, förstår du? Det finns många skillnader som jag tror. Jag tror att, sen vill jag, nästa steg. Jag tror att jag kan vara till ganska stor hjälp från just det här inifrån perspektivet. Och jag tror faktiskt att senaste månaden så har jag fått jättemånga meddelanden, och det kommer hela tiden.
Nu är från vilka då?
37 739 står det nu, som du ser där, sociala medier.
Jävlar.
Och där är det liksom, majoriteten är såklart inte folk som, det är så många salafister som vill hoppa av, men tack och lov, utan det är folk som vill ha hjälp. För att många kvinnor speciellt, och många män också, muslimer, de går inte till myndigheter. De går inte till polisen. De går inte till kuratorn eller psykologen. Eller vad. De går till där de känner sig trodda och att man kan lita på någon. Så jag får extremt många meddelanden från folk som behöver hjälp med olika frågor om islam. Och det här är ett bevis på, Omar, att dessa människor, de kände inte ro i den islam som de hade innan.
If I could give my opinion on some constructive
please
criticism, I don't think it's about being black or white. Being black or white is not good. But at the same time, I think you need to perhaps, you will realize at some point that you need to be clearer with your message. Because like I kind of like followed you a little bit on social media and so on. And if you're, like, for example, if you comment on niqab, I see that you're saying, oh, it's an interesting question that I have a lot to say about, and then you leave it there. About Sharia, for example, also, you don't really, I think you need to get in there and speak your thoughts. You don't have to make it black or white, but you can say what you were saying to us now. There are people who are saying this, there are people who are saying exactly, that, and so on. Because I think
det blir vilseledande annars.
If you are too obscure, first you will,
man vet inte vad man har.
You will lose the people. You will lose the people, and people will not trust you as well.
Det är så jag känner. Och du har så rätt i det här. Och det exemplet du gav är perfekt. Och det är väldigt fint av dig också med den här kritiken. Och jag tror också att plattformarna spelar roll. Idag är det så himla mycket. Det ska vara en minut, det ska vara kort, det ska vara, du vet, så här. Och det här är väldigt komplexa frågor. Och sen också finns det min muslimska publik, så att säga. De muslimer som följer mig fortfarande, och de ökar, och de följer och de läser. Och jag kan inte riktigt tro att de kommer att acceptera ett språk som kanske ni är vana vid. Så för mig, så som jag var innan när jag var salafi, så visste jag vilket språk man ska använda för att dessa människor ska åtminstone börja lyssna. Och liksom provocera fram tänkandet hos dem. Så ibland när man, och så extremister och andra salafister kommer att använda det här emot mig, mot dessa muslimer. Så om jag exempelvis går och pratar om sharia exempelvis, vad är min tro om sharia? Och jag skriver det väldigt kortfattat på Twitter eller kortfattat på någon TikTok-video eller något sånt här. Och det kan tolkas på exempelvis att han är emot sharia. Okay? Och det kan tolkas att han är för sharia. Då blir det som att det kommer användas fel av båda. Så jag behöver mer tid helt enkelt. För det är så komplext. Om jag säger att sharia för mig är någonting som är pragmatiskt och inte fast och heligt. Alltså det går att ändra. Aha, du vill ändra Guds lagar. Kolla han, astaghfirullah vad han säger. Förstår du? Och jag låter inte folk, jag hamnar inte i den fällan. Så jag ger ut mitt budskap, kärnbudskapet först. Jag försöker få folk att bli avslappnade med sin religion. Att kunna ställa frågor, ifrågasätta, kritisera, undra och så vidare. Till och med om Guds... Min egen son kommer från... Han pratade om paradiset och helvetet och så. Och vi pratade om... Han var typ... Han barn. Så, trodde på Gud? Alltså. Han bara, jag vet inte. Jag bara, okej, okay, men vi får se vad som händer.
Du, så, alltså när jag hör dig prata nu och jag förstår att du måste brottas med dig själv ganska väldigt mycket... på hur ditt budskap ska fram, och som du säger att du kan inte vara så enkel utan det är komplicerad. Ja. Kan du sakna ibland att det var lättare att vara salafi?
Jag kan till och med sakna fängelset.
Ja, jag menar, du alltså. Hade ju alla svar då.
Institutionaliserad. Ja, nej, alltså man, du vet, inte bara alla svar, utan jag var en person som, det var så lätt att leva som en detaljstyrd liten robot. Men samtidigt, man blir till slut, man blir lite hycklare. Jag menar, jag känner salafis exempelvis som, du vet, det blir för mycket. För att det är inte humant, det är inte mänskligt att leva så detaljstyrt. Liksom varenda liten del och steg i ditt liv, det ska finnas en detalj som hoppar in och styr den. Så folk, de hemma är en sak och ute är en sak. I moskén en sak, förstår du? De är inte sig själva längre. Utan det är nästan som de tar på sig en dräkt bara, den här vita grejen, och så spelar de den rollen. Och så. Och den biten liksom, tror jag många salafis känner igen. Och det är därför många salafis har kontaktat mig nu och frågar frågor hur de kan komma ut ifrån den här grupperingen och hur de gör och hur gjorde du och så vidare. Och det jag pratar om, men fokus för mig är liksom kärnbudskapet i islam, vad det handlar om. Och sen, jag vill att folk ska bli avslappnade med religion. Samtalet om religion är väldigt toxic.
Du, alltså att religion inte är en del av allt i livet, utan...
Åtminstone man kan prata om det. Okej, okay, om du vill, alltså jag vill bara att vi ska prata först och främst. Alltså, det är därför jag är media mycket. Jag vill sätta igång det här samtalet om att liksom man får prata. Man får prata.
Du vill alltså bli muslimernas Navid Modiri?
Jag vet inte vem det är faktiskt, men det låter som ett fint namn.
nej, han är, det är en vän till oss. Det är han som har den här, hur kan vi?
Ah, jo, nu, jag vet vem han är. Ja. Jag vet, förlåt, han är, namnet
han
bara.
Kallar sig för samtalsextremist.
Aha, okej.
Okay. Han vill samtala med alla.
Men du, annars, jag tänker så nu har jag lärt känna dig lite. Och jag ser några mönster här. Och du gav några detaljer, till exempel att du tror att du har någon sorts damp, säger du. Så här, du vill göra saker hela tiden. Och det känns som att du hela tiden söker stimuli. Mm. Det måste hända grejer, det ska vara spännande. Och jag kan dela lite av den, jag har det också.
Okay.
Och sen tänker jag också att liksom under din barndom, du var hustlern. Du hittade tillfällena här.
Oh.
Att du, det var cigaretter och alkohol, du listade snabbt ut vad folk vill ha. Och där efterfrågan var hög, supply låg, du fixade det. Mm. Och du drevs av det. Och jag tänkte på det speciellt mycket när du snackade om Växjö, liksom, International School. Alltså, ja. Hur kan jag tjäna pengar på de här? Och då tänker jag att nu när liksom ISIS-vågen har dött ut ganska hårt och nu har du tagit avstånd från salafismen och nu kommer du ut och erbjuder ditt inifrån perspektiv. Blir du chockad om folk tänker så här? Tänk om Anna ser oss som de här eleverna i Växjö nu.
Mm. Nej, jag ska inte bli chockad.
Okej. Okay. Förstår du vad jag menar?
Trovärdigheten.
Ja, men att nu svenska samhället som sitter med den här soppan som heter islamism och extremism, och så tänker du så här, hur kan jag ha så som
det finns här? Ingen annan som du där ute.
Nej. Och det är det som är intressant. Du vet,
demand the hög, supply alone.
Det för mig, ja. För mig handlar det ju om, det här är en personlig resa för mig. Det här är väldigt viktigt att man tänker på. Det liksom har tagit lång tid för mig att komma till den här biten där jag är i just nu. Men jag kan förstå att islamisterna misslyckas, nu ska han ta det här vägen och sådär. Jag vet inte, alltså grejen är att människor kommer nog aldrig bli nöjda oavsett vad man gör. Så tror jag personligen. Jag menar, låt säga om han lämnade salafismen för att tjäna pengar, skriva en bok, göra en film eller whatever det är för någonting. Nu känner jag mig själv. Jag kan ändå göra det fastän jag är salafi. Jag har inte problem med min potential när det kommer att göra saker.
När kommer din bok?
Eller hur? Nej, jag har blivit kontaktad såklart.
Och du har det?
Ja, det är klart. Alltså, ja. Det menar, alla förstår ju att det är en intressant historia och sådär. Men jag har tackat nej än till alla. Jag blev kontaktad, tror jag, av alla era förlag ni som skrivit böcker. Men för mig, du vet, om jag låt säga jag gör en bok, jag tjänar, jag vet inte hur mycket man tjänar när folk gör böcker, men typ
inte så mycket.
Inte mycket. Okej, men då gör jag ingen bok.
Jag hasslar.
Nej, men alltså, låt säga att jag gör en bok och jag tjänar pengar på den, typ säger jag 100 000 kronor eller 1 miljon till och med, då ska jag överdriva. Och så är jag bort det till Röda Korset. Och säger, ser ni? Jag är inte ute efter pengar, jag går bort till välgörenhet så att säga. då kommer ändå folk säga att ja, man kollar, han försöker leka fina, han blåser. Alltså, det, jag vet inte riktigt vad som krävs. Och sen är det så, islamism och våldsbejakande islamism, det var inte så att jag grundade det här idén, eller att jag typ, för att många tänker att jag har blivit den som nu, bara för att jag
ansiktet
syns så mycket
utåt.
Ja, han är orsaken till all skit vi har i hela det här landet. Och för att han var den, så är det ju inte sanningen, utan jag var en del av det, det erkänner jag. Men, och sen en annan sak, forskare, myndigheter, journalister som har träffat mig, jag tror inte jag har suttit med någon som inte efteråt har kommit liksom, och till och med vissa har skrivit det öppet att liksom, vi tror att det här är äkta. Och sen så har jag erkänt saker, Ashkan. Man kan säga att ja, du är erkänt för att ge extra så här till detta. Jag menar, jag har 6 barn, bror. Alltså, förstår du? Antingen är jag en psykopat, alltså helt galen, för att liksom kanske tjäna pengar på det här, för det kanske misslyckas också. Det är en väldigt stor risk, och du vet så här, Charlie Hebdo, 11 september, du vet, alltså det, jag har blivit hotad, jag har blivit mordhotad av flera salafister, av ISIS-terrorister. Jag har polisanmält hoten såklart.
Hur stor är den hotbilden mot dig idag?
Det är enorm. Det grejen är att det är inte så mycket man kan göra åt saken. Och jag är inte, alltså jag är beredd att betala priset, tro mig. Jag är inte rädd. Men jag tycker inte att mina barn ska få liksom, nu exempelvis, de har inte kunnat gå till skolan, du vet, för att de måste byta skola så de inte går i vissa ställen och sådär. Så att det, jag tänker så här, om jag någonsin skulle tjäna pengar, för att jag antar att det handlar om pengar i det här fallet. Eller,
or if you have really changed or not.
Ja, precis. Och det, jag menar, jag har inte ändrats. Alltså jag är fortfarande en mini-selfie där inne som gömmer sig.
Vad betyder det?
Typ, jag vet, alltså att jag fortfarande, att
om det skulle vara så.
Om det skulle vara så. Att jag fortfarande är en person som är selfie inombords, men jag fejkade så att säga.
Okay.
Vad är mitt mål exakt? Alltså, vad är det jag vill göra? Ska jag typ plötsligt säga Allahu Akbar och spränga mig själv någonstans? Alltså, förstå, och sen?
But this is, I think, we had this discussion several times about intentions and actions. Mm. And this is where we differ, you and I, Mustafa. But the thing is, I don't care so much about your intention, Anas. As long as I see that the message that you're sending out there is a good message, I don't really care. So as long as I see that, I think it's good.
Och det, men jag har gjort hemska saker och sagt hemska saker, bror Omar. Och jag är en sån person som, min fru exempelvis, hon gillar inte att jag har tagit på mig så mycket skuld. Hon tycker inte det är hälsosamt. Det är inte bra. Men hon är min fru. Det är klart att hon måste tycka så. Och jag har sagt till henne nej, jag tycker det är viktigt. Det måste komma ut det här. För min egen skull och för andra människors skull. För att jag vill att folk ska kontakta mig och skriva till mig och säga till mig, Anas, du förstörde min dotters liv, du förstörde min sons liv.
Har många gjort så?
Det finns en del som har gjort det, ja. Och jag har kontakt med dem. Men då handlar det inte om krig och sånt. Det handlar exempelvis om att jag sa att de inte får ta CSN-lån, så de vägrar gå till skolan, förstår du? Så de slösade kanske flera år i sitt liv på grund av att något jag sa. Men det här som jag sa 1000 andra, så att jag tar ansvar för att jag sa det, men det finns där ute i samhället. Så min roll nu är att den andra rösten måste bli hög och synlig. Någon måste också säga att nej, det är inte haram, förstår du? Och det finns ju inga som säger det. Eller finns det? Jag vet inte. Det kan finnas.
Nej, kanske inte. But like I said, for this to be a good message, you will have to be more clear in your messaging.
Men det går inte att bli more clear nu. Den här fasen, du vet, man måste vara smart, bro. Man måste vara smart. Man får inte underskatta extremister. Jag var en av dem, jag vet. De kommer använda varenda grej. Man ska inte ha bråttom. Liksom, jag vet var jag står. Jag vet mina, liksom, vad jag har för, vad ska man säga, övertygelser. Men jag ska inte ge free passes till vissa människor och använda det mot mig i deras publik. För jag vet att de gör det. Jag har folk som är undercover hos salafis som skickar till mig, du vet, vad de säger i privata samlingar. De tar screenshots på vad folk säger och så vidare. De följer mig intensivt i varenda sak jag säger och gör. Och de använder det mot mig i deras samlingar för att avskärma och skrämma bort unga killar och tjejer och speciellt muslimer. Och du vet, för mig, jag måste vara smart.
Okay, fair enough. Fair enough. Tactically, strategically, I can see the point. So you want some kind of like that they would go through a transition period maybe.
Jag vill att människor ska kunna se att det finns ett alternativ. Jag är ensam, Omar. Jag är en one man show, okej? Okay? Jag har inga resurser, jag är inte rik eller något sånt där, eller har arvt. Alltså vi snackar om folk som har 15-20 olika föreläsare som har föreningar som drar in miljoner, som sitter där med det senaste equipment och tekniken och föreläser 20-50 000 följare på nätet, 300-400 000 på TikTok. Det här, jag är själv. Och jag säger inte så för att du vet, åh, snälla hjälp mig, jag har ingen fara, jag kan vara själv. Men jag måste vara smart då. Jag kan inte, du vet, för de är väldigt många. Och människor tror att det är islam. Det där är islam.
Så om jag förstår rätt, din farhåga är att om du råkar trampa snett enligt dem, så kan de använda det för att sänka din legitimitet.
Exakt, trovärdighet, legitimitet, sellout.
Hos de muslimer som faktiskt lyssnar på dig.
Ja, jag har exempelvis på TikTok 60-70 000 följare. Som hör mitt budskap, som lyssnar på den. Om jag nu går ut, du vet, det måste vara sakta. Så jag pratar lite om musik. Jag vet att Omar, för er är det typ, men vem bryr sig, förstår du det så här? Men inte för dem.
Nej,
för dem, det är ingången.
Jag var en ultrakonservativ muslim, kan så man? Jag förstår.
Ja, men det förstår du. Han bråkar med mig, han vet allt. Vad ska jag? Så bara jag börjar där, jag pratar om att det här är halal att göra. Men jag säger också, men det finns de som säger det haram. Då blir deras extrema lilla grej där inne blir nöjd. Och han sa också att det finns de som gör haram. Men sen började de tänka. Det här med niqab. En gång jag sa i en litet klipp, jag sa niqab har ingenting att göra med islam. Vad säger du? Ta det lugnt. För att det finns en imam som heter så, som bodde den tiden. Och han sa så, jag förklarar lite. Men det finns de som säger det också wajib, det är obligatoriskt, man måste. Han sa båda. Så det handlar om att sätta igång samtalet. Det funkar inte så som folk vill, du vet. Antingen är du för demokrati 100% och säger exakt som vi säger, eller så det, alltså, det går.
Men det är det här som jag har liksom försvarat dig i olika sammanhang, att när du säger till exempel det om niqab eller musik, att när de som lyssnar på det är en så stor grej för dem att höra det här, alltså att de hoppar nästan från stolen. Men medan för oss och alla andra är så här, det är musik, vem fan bryr sig? Tänk dig då om Anna skulle säga så här, men jag har lämnat salafism bakom mig, nu kommer jag gå med i Pride-tåget.
Oh.
Alltså, vad kommer dina följare göra då? Alltså, förstår du vad jag menar? Det är alldeles för långt hopp.
Jag förstår det, but at the same time, again, like we talked about this, there is two audiences in a way. So you have the Salafi audience, but you have also the Muslims in general. And not all of them are Salafis.
I don't care about Salafis, so you know. I don't care about the Salafi audience.
But this is what I mean.
The Muslim audience.
Like maybe I am like, you know, a normal Muslim or whatever that doesn't, it's not a Salafi and doesn't have these like very extreme views. And then I'm thinking about music and so on. I wonder like if music is halal or haram. And it's like, probably halal. Then I go listen to you and you're saying, well, there are people who say it's halal, people who say it's haram.
Men so, vad säger jag i slutet? Jag vet inte om du har hört mina lektioner, men jag säger det finns de som, jag säger jag är 100% övertygad att det är halal. Jag säger alltid i slutet, jag säger min åsikt.
Okej, okay, fair enough.
Så om du lyssnar på mina klipp på TikTok, om ni inte så känner det, så ni kan gå in och kolla i mina klipp. Exempel, jag blev frågad om LBTQ, HBTQ. Vad är L för någonting? Jag vet inte vad fick L.
Lesbians.
Ja, men det är på amerikanska eller på engelska.
Så HBTQ, så homosexuella,
bisexuella, transsexuella, queer.
Vad fick jag L från? Det finns inget L då.
LGBT. Lesbian, gay.
Ja, okej, de har lagt den. Okej. Så jag fick den frågan på TikTok. Så jag sa, jag bara lyssna. Låt folk få göra vad de vill. Vad har vi med det? Du vet så här. Det här är lite, som du säger, ål. Man kan inte hålla mig. Bara det, gå in och kolla vad som hände. Det blev kaos. Och vi snackar inte om salafister här. Vi snackar om vanliga muslimer.
Ja, jag vet.
Helt vanliga muslimer. Sådana vanliga som du träffar varje dag och så vidare. De har starka åsikter om det här. Och det finns också faktiskt vanliga svenskar som har väldigt starka åsikter också om det. Men just för att det är muslimer så har religion en roll i det. Då blir det lite annorlunda, du vet. Och då kom en fråga i samma TikTok-grej och sa till mig att ja, men tänk om din dotter skulle bli då, du vet. Nu är jag i khalasana. Så jag svarade, om min dotter blir det, jag kommer stötta henne 100%. Det är min dotter. Mm. Vad ska jag göra med min dotter? Vad är alternativet? Säg du till mig alternativet. Ska jag döda henne? Säg till folk att du ska döda. Du vet. Så när man kör den stilen, då börjar de, ah, just det är sant. Jag kan inte kontrollera vad min dotter känner och inte känner. Och förstår. Så vad ska jag göra på riktigt?
Alltså du tar myrsteg, men du påverkar mycket. Och jag kan förstå det. Och en gång, så här, det här med att han ska vara tydlig i sitt språk ännu mer. Jag fattar, jag tror att om Anna gick ut och sa... Nu tar jag det här exempel hela tiden, men att om man gick med Pride-tåget till exempel. Jag tror att hans media och journalister och politiker skulle älska Annas. Han skulle ha noll eller väldigt lite legitimitet hos sin publik.
Och där finns pengarna förresten, på tal om trovärdighet. Jag menar, om jag ville göra de riktiga pengarna och riktiga böckerna och dokumentär och så. Jag hade gjort massa grejer som gör folk nöjda i den här PK, fina, gulliga, du vet, så här. Och jag har blivit bjuden, så du vet, till stora program i tv. Största du kan tänka dig. Men jag är selektiv. Ett, jag har respekt för människors känslor. Att jag ska sitta exempelvis hos Skavlan och gulla där och, du vet, så, och släppa en tår. Och, du vet, jag hade det tufft, jag var också offer. Och, du vet, så, jag hade vunnit många människors hjärtan. För du vet, bro, jag, om jag vill, jag kan vara fake också. Jag kan spela och jag kan leka dum, för jag är duktig på det jag gör. Men jag försöker vara äkta så gott jag kan. Jag är mänsklig, jag har fortfarande problem, bekymmer. Det kan vara allting ifrån att man mår dåligt ibland, deprimerad. Det kan vara det här, det ekonomiskt, det kan vara massa saker. Men jag ska inte gå där och sätta mitt ansikte i svenska folkets ansikte. För de tror att han var salafi igår och idag är han plötsligt, sitter han där och gullar, förstår du? Det är jätteprovocerande.
Det här som du ändå går igenom, jag menar nu, jag kan förstå att det kan upplevas som att varje samtal du har om det här, att du blir nästan lite attackerad, alltså till och med av oss här nu och på olika sätt. Vem pratar du med om sånt här? Är det frun? Eller så?
Det är min fru just nu. Psykologer och sånt, du vet, det är till en viss grad. Du vet. Och sen liksom blir det stopp.
Den här pressen du har ändå på dig, att du vet, det är många som måste vara på det, så här, gör så här, nej, gör så här.
Otroligt, ja.
Kan det bli överväldigande med den här pressen?
Jag är också diabetiker, du vet, så det påverkar mig fysiskt. Och därför exempelvis när jag sa till dig, jag måste ha en övernattning, för jag sitter och pratar med er nu och jag kan typ bli hög eller låg i blodsockret, och det påverkar ju också mitt psyke och stress och hormoner. Men du vet, alltså, jag ska vara helt ärlig med dig, när jag var salafi, bro, alltså jag sket i mannen, kämpa. Så för mig nu är du ännu hårdare, ännu starkare. Och jag menar, jag kommer hamna snart, ni kommer se nästa vecka, jag kommer vara med i en intervju, den ses av många människor, den kommer vara ganska hård. Och jag har redan sagt till honom, du kan vara hur hård du vill. Han kommer ju, han sa till mig, jag har klipp, ansvarsutkrävande. Och jag sa, lyssna, jag vill get by det här nu. Jag vill liksom komma till nästa steg. Så när jag var med på radion, samma sak. Jag säger till dem liksom, alltså ni får ställa precis vad ni vill. Och ni kan fråga Sofie.
Sofie Lövenmark.
Ni kan fråga henne. Jag sa till henne, det enda kravet jag har på dig, Sofie, det är att du får inte skriva att jag har lämnat islam och sådana saker. För det har inte hänt. Jag är fortfarande muslim och jag är imam. Och det ska vara en nål i deras öga. Ingen ska komma här och liksom ifrågasätta min religion. Sen fråga vad du vill. Och jag säger till er också, fråga vad ni vill. Det finns inte en enda fråga som skrämmer mig.
Okej. Du har lyssnat så här långt. Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de emiket trevlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du harinte betalat biliet po klubzista moltit. Dome harblate grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duwet. Domoste du betala om duska lisnamer. Du forman gaflera wsnit okso. Pakieter biudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Detko star somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.